Du lyssnar till programserien Vägen genom Bibeln med Kurt Westman. Programmet sänds av Transworld Radio och produceras av Norea Radio Sverige. Slå gärna upp din bibel och följ med.
Efter genomgången av första Mosebok ska vi nu alltså vandra vår väg genom Matteus evangeliet. Men först ska vi ge en liten bakgrund till Matteus evangeliet. Malaki är det gamla testamentets sista profetskrift. Men efter att Gud talat till folket genom profeten Malaki så talade inte Gud under en period på cirka 400 år. Så vi har en period mellan gamla och nya testamentet på 400 år om vilka Bibeln inte säger något. Men för den judiska nationen så skedde det stora förändringar genom det de upplevde i denna period. Efter fångenskapet i Babylon så vände de sig från avgudsdyrkan till väldig strävan efter helighet genom lagen. Ja, lagen blev egentligen en avgud för dem. Det klassiska hebreiska språket fick ge vika för arameiska som dagligt vardagsspråk, även om man behöll hebreiskan i sina synagogor. Det verkar som om synagogor var något som uppstod efter fångenskapet. Synagogorna blev centrum för livet i Juda och överallt i världen dit judarna kom. Och det uppstod ibland folket, grupperingar och partier som vi nu får höra om i det nya testamentet, men som det inte finns något om i det gamla testamentet. Vi ska bara helt kort se på fyra av dessa grupperingar. Det första var fariseerna. De utgjorde absolut det dominerande partiet. De växte fram eller bildades för att försvara den judiska livsformen mot alla former för inflytande. De var strängt lagiska och byggde på gamla testamentet, som ju var det skriftmaterial man hade, eftersom nya testamentet helt naturligt inte var skrivet vid denna tidpunkt. Politiskt sett var de nationalister som önskade återuppbygga riket efter Davids släkttavla. Idag skulle vi kanske teologiskt ha kallat dem för fundamentalister, och politiskt långt, långt till höger. Den andra gruppen, det var saduceerna, som bestod av välstående, socialt inriktade, som önskade kvitta sig med traditionerna. Saduceerna var liberala i sin teologi, och de förnekade det övernaturliga, det vill säga undren. Och de var närmast motsatsen till fariseerna. Saduceerna var närt besläktade med grekiska epikurister, som hade som livsfilosofi, ät, drick och gift dig, imorgon kan du dö. De präglades av ett liv i njutningar och frosseri. De trodde de kunde mätta sin kroppsliga aptit genom att tillfredsställa den. Det var som om man tänkte att om vi bara ger köttet allt det önskar, då faller det till ro och så behöver man inte tänka mer på det. Också idag finns det människor som har samma filosofi. Jag vill säga det så enkelt jag kan. Man försökte det den gången och det fungerade inte. Och det kommer inte att fungera idag heller. Den tredje gruppen var de skriftlärda. De var en grupp av professionella förespråkare för lagen. Och deras rötter gick tillbaka till Esras dagar. De sysselsatte sig verkligen med hårklyveri. De var mer upptagna av bokstaven i lagen än av honom som givit lagen. När Herodes kallade in de skriftlärda för att få veta var Jesus skulle bli född, så kunde de svara att det skulle ske i Betlehem. Men det var ingen av dem som ens kommit på tanken att själv resa till Betlehem. Nej, de var inte intresserade av det. De var upptagna med lagens bokstäver. De var lärda i skrifterna. men sökte inte efter honom som givit skrifterna. Och det är en fara när vi bara önskar information och kunskap från Bibeln utan att överföra det eller praktisera det i vårt dagliga liv. Genom studium kan vi lära grundläggande fakta om skriften och hela det teologiska innehållet utan att låta Guds ord fylla våra hjärtan och regera våra liv. De skriftlärda föll i den gropen eller fastnade i det spåret. Och det är tungt att måste säga det, men några av de mest hårdhjärtade människor jag möter är fundamentalister. De är redo att närmast stycka en person för att fasthålla ett litet komma eller en nyans. Man glömmer att det är inte människan som vakar över Guds ord, för ordet från Gud står evigt fast, och det är Gud själv som vakar över ordet sitt. Vi ska läsa det och praktisera det i våra liv. Vi ska genom Guds ord och den helige ande lära känna Gud och komma i ett personligt förhållande till honom och så ge vidare till andra vad vi själva har fått. Den fjärde gruppen, det var herodianerna. De kom efterhand att framstå som ett religiöst politiskt parti som formellt tillhörde den judiska religionen, men i hela sin livssyn så var de hedningar. Herodes den store utövade ju ett stort inflytande på sin samtids unga judar. Och det gjorde han bland annat genom att införa romerska idrottsgrenar i Palestina. Han lät också bygga avgudstempel. Herodianerna stod egentligen i motsatsförhållande till det övriga judiska folket. Likaväl allierade de sig med fariseerna och saduceerna i deras opposition mot Jesus. Tiden mellan det gamla och det nya testamentet var en tid med mycket stor litterär aktivitet, trots att det inte var någon uppenbarelse från Gud i den tiden. Till exempel gamla testamentet blev översatt till grekiska i Alexandria i Egypten under perioden från 285 till år 247 före Kristus. Den översättningen användes bland annat av Paulus. Även om det alltså var en tid som var präglad av Guds tystnad, så är det uppenbart att Gud förbereder världen för den kommande Kristus. Både det judiska folket, den grekiska civilisationen och det romerska imperiet samt folkmassorna i Orienten blev alla förberedda för den kommande Kristus. Så att historien kom till det som Paulus kallar för tidens fullbordan.
Skrifternas Jesus kom in i mitt hjärta, tog all min oro, förbarmade sig. Villigt han bar all min synd och min smärta, då han på korsträdet stod just för mig. Villigt han bar all min synd och min smärta, då han på korsträdet stod just för mig.
Matteus evangeliet är det första av fyra evangelier som alla hänvänder sig till fyra stora folkgrupper. Matteus evangeliet skrevs för nationen Israel. Det skrevs först på hebreiska och riktade sig framför allt till de religiösa människorna. Markus evangeliet tar sikte på romarna. Den romerske mannen var en handlingarnas man som trodde att regering, lag och ordning, det var metoderna till att styra denna värld. Och det finns många idag som menar att det är vägen också idag. Det är sant att det måste vara lag och ordning, men romarna insåg snart att de kunde inte styra världen med detta alena. Världen behövde höra om en som trodde på lag och ordning, men som också erbjöd förlåtelse av synder och nåd och barmhärtighet från Gud. Och det är den Herre som Markus evangeliet presenterar för romarna. Lukas evangelium, det var skrivet med tanke på grekerna, de lärda och tänkande, de intellektuella. Johannes evangeliet, ja, det var skrivet för de troende, men också indirekt för Orienten med all sin mystik och människoskaran där som längtade efter befrielse. Också idag tränger ett rop ifrån världens sårade miljoner. Och det är Kristus man behöver, inte religion. Och den svage så väl som den starke behöver en som har styrka till att frälsa honom. Den intellektuelle behöver en som kan fylla hans mentala och andliga behov. Och den eländige och förtvivlade behöver en frälsare som inte bara kan frälsa honom, men upprätta honom och uppbygga honom så att han kan leva för Gud. Och här måste vi säga att den människan som verkligen hamnar i Guds ljus, han ser sin eländiga ställning. Den självförnöjda har inte sin trygghet i att han verkligen håller måttet inför Gud, för det gör han inte. Men om inte Guds ord med sitt gudomliga ljus får avslöja våra liv, så får vi en falsk trygghet. För i ett rum där det är helt mörkt, där är dammet inte något problem. Och här har jag ett minne från min barndom. Jag växte upp i en liten bygd i Västerbotten som heter Bygdsiljum. Far hade bageri och parkservering med svanar, gräsänder, fasaner och påfåglar. Och det var inte alla fåglar som klarade den kalla vintern i Västerbotten. Och därför hade vi ett rum i källaren under bageriet där fåglarna förvarades under vintern. Jag var cirka 7 år gammal. Jag hade fått ansvar för att ge fåglarna bröd och korn varje eftermiddag. Och det jag nu ska berätta, det hände en eftermiddag på våren. Jag och far gick ner till fåglarna. Jag öppnade dörren in i det så kallade påfågelrummet. Genom det ganska smutsiga fönstret lyste vårsolen in. Och där solen strålade in, där kunde man se en enorm sky av damm i rummet. Och jag höll för näsan när jag gick igenom den av sol upplysta delen. För jag ville ju inte ha all den smutsen i mig. Vad gör du? Sa far. Ja, jag bara höll andan när jag gick genom allt det dammet, sa jag. Ja, men du andas ju nu, sa far. Ja, men här är det rent, sa jag. Och jag fick närmast chock när far förklarade för mig att där jag stod längst inne i fågelrummet, där var det precis lika dammigt som där solstrålarna lyste in. Men det var bara i solens ljus man kunde se hur det verkligen var. Och på samma sätt är det med många människor idag. De känner sig inte det minsta bekymrade för sina synder. Och så illa är det ändå inte med dem. De är inte värre än andra, vad nu egentligen det ska betyda. Tänk vilken överraskning när de ska stå inför Gud och göra räkenskap för sina liv. Och Guds ljus faller över deras liv. Och de får se det som det verkligen är. Det blir 1000 gånger så förskräckligt som det jag upplevde i fågelrummet. För jag kunde ju bara gå ut ur rummet. Men på den stora dagen går ingen bort från Gud. Så låt oss be om att vi på vår vandring, vägen genom Bibeln, så skulle något av ordets och andens ljus falla över våra liv, så att vi verkligen fick möta honom som kan ta bort alla våra synder och rena oss från all orättfärdighet. Matteus evangeliet, det är skrivet av en publikan, en tulltjänsteman, som Jesus på ett speciellt sätt lagt sin hand på när han passerade tullhuset. I vers 9 i kapitel 9 hos Matteus står det: när Jesus gick vidare fick han se att en man som hette Matteus satt vid tullhuset. Han sade till honom: följ mig. Då stod han upp och följde honom. Matteus var en Jesu lärjunge, en Jesu efterföljare. Han var apostel. Namnet Matteus, det är en grekisk kortform för det hebreiska namnet Mattatias. Och det finns många källor som starkt bekräftar att det var Matteus som skrev Matteusevangeliet på hebreiska för nationen Israel. Vi ska inte här gå för mycket in i detaljerna, men bara konstatera att Matteusevangeliet presenterar himmelriket. Ordet himmelrike, det förekommer faktiskt 32 gånger i Matteusevangeliet. Och ordet riket förekommer 50 gånger. Och därför är det nödvändigt med en viss förståelse av ordet himmelriket för att förstå något av Matteusevangeliets budskap. Och låt mig klart få säga, och jag gör det kategoriskt och dogmatiskt, riket och församlingen är inte detsamma. Även om församlingen tillhör riket, så är det stor skillnad på dessa två. Till exempel, Örkeljunga ligger i Skåne, men Örkeljunga är inte Skåne. Och är du inte enig i det, så fråga de som bor i Malmö. Och på samma sätt är Kristi kyrka eller församlingen i riket. Men himmelriket är den himmelska makten som regerar över jorden. Och himmelriket eller himmelens rike är temat i Matteusevangeliet. Och den som ska upprätta detta rike på jorden är Herren Jesus. Och riket omfattar allt. Och himmelriket är ett växande uttryck i Matteusevangeliet. Och det är det viktigt att se innan vi går vidare. Detta evangelium påminner mycket om första Mosebok. Dessa två bibelböcker är det nyttigt att känna till lite grann. Så läs och tänk dig igenom detta evangelium, kapitel för kapitel. För det är faktiskt viktigare att Gud får tala till oss än att vi får tala till honom. För han har en hel del att säga oss. Det handlar om Jesu Kristi släkttavla. Och på budskapet om Jesus som föddes av en jungfru. För denna släkttavla som inleder Matteusevangeliet och det nya testamentet, det är en av de viktigaste dokumenten i hela Bibeln. Hela Bibeln vilar på dess tillförlitlighet. Du kommer att lägga märke till att den är tredelad. Det första är släkttavlan från Abraham till David i verserna 1 till och med 6. Från Salomo till den babyloniska fångenskapen i verserna 7-11. Och från den babyloniska fångenskapen och fram till timmermannen Josef i verserna 12-17. I vårt studium av första Mosebok så la vi märke till att det var en bok om familjer. Släkttavlorna där, de är mycket viktiga. Och vi återfinner dem här när vi startar i det nya testamentet. Jag måste erkänna att det kan verka ganska ointressant. Om du ger någon ett nytestamente och de börjar läsa här i Matteus evangelium med alla släkttavlor, så är det inte säkert att de läser så långt. Som nyomvänd så gav jag själv bort många nya testamenten utan att ge något råd om var de skulle börja läsa. Det var säkert någon som kikade lite grann på den första sidan, men sedan inte kom längre. Och jag vill inte anklaga dem för det. Iver är bra, Men vi måste också ha lite visdom när det gäller att dela ut litteratur. Den som är okänd med skriften borde börja med att läsa någon av de andra tre evangelierna, till exempel Markusevangeliet, hellre än Matteusevangeliet. Men det ska på inget sätt förringa det viktiga i denna släkttavla, för det nya testamentet vilar på trovärdigheten i denna släkttavla, därför att den bekräftar det faktum att Jesus Kristus föddes av Abrahams släkt, där också David är ett av släktleden, och båda är mycket viktiga. Förbindelsen med Abraham placerar honom i nationen, och rötterna till David placerar honom på tronen. För Israel som nation så hade släkttavlorna mycket stor betydelse. Genom dem kunde man fastställa om en person hade något lagligt krav till en bestämd släkt. Till exempel när Israel återvänder från fångenskapen så läser vi hos profeten Esra i kapitel 2 i vers 62. Dessa sökte efter sina släktregister men kunde inte finna dem. Därför blev de som ovärdiga uteslutna från prästadömet. Det var alltså i Esras dagar möjligt att kontrollera Levi stams släktregister och utesluta de som ställde falska krav. Och det var uppenbart att dessa släktregister förvarades hos konungen eller de styrande och sannolikt i templet. Och att allmänheten hade tillgång till att få information och upplysningar där. Jesu fiender kunde kontrollera dessa släkttavlor och det gjorde de säkert. Hans fiender ifrågasatte ju stort sett allt han gjorde. De hade till och med en förklaring på hans uppståndelse och tomma grav, även om den förklaringen var mer än tunn. Men allt det Jesus var och gjorde blev ifrågasatt av hans fiender. Men de ifrågasatte aldrig hans släkttavla. Har du tänkt på det? Och orsaken är väl helt enkelt den att den hade de kontrollerat och funnit att den var riktig. Och nu ska vi se på Jesus släkttavla från Josefs sida sett. Senare när vi kommer till Lukas evangeliet så ska vi se den från Marias släkt. Vi läser i Matteus evangelium kapitel 1 och vers 1. Och när det gäller Nya testamentet så använder jag stort sett David Hedegårds översättning. Detta är Jesu Kristi, Davids sons, Abrahams sons släkttavla. I första Mosebok kapitel 5 så börjar kapitlet med: detta är stycket om Adams släkt. Hur blev du en av Adams släkt? Det blev du när du blev född. Du hade inte presterat något. Du hade faktiskt inte något som helst att göra med det. Så kom du in i Adams släkt. Och i Adams släkt så dör alla, och Romarbrevet uttrycker det så här i kapitel 5. Därför förhåller det sig på följande sätt: synden kom in i döden genom en enda människa, och genom synden döden. Och så trängde döden igenom till alla människor. Boken om Adam är en bok om död, men så finns det en annan bok. Boken om Jesu Kristi generation, eller Jesu Kristi släkttavla, som det uttrycks i Matteusevangeliet. Hur kommer du in i den släkttavlan? Ja, genom födelse. Genom att födas på nytt. Jesus säger i Johannes 3 och vers 3: om en människa inte blir född på nytt, kan hon inte se Guds rike. Genom på nyttfödelsen skrivs vi in i livets bok hos lammet. Vi är alla skrivna i den första boken, Adams bok, dödens bok. Men jag hoppas verkligen att du, min vän, också har ditt namn i livets bok. En norsk förkunnare som hade vikt sitt liv till att förkunna och arbeta bland barn, Han talade en kväll för en flock med barn som var samlade till ett möte. Det var en så kallad arbetsafton med aktiviteter först, och så skulle Arne, som predikanten hette, avsluta med en andakt. Han talade om livets bok och om att ha sitt namn skrivet där. Och det var inte några inlärda fraser. Men den gamle predikantens hjärta brann av kärlek till Jesus och av kärlek till barnen. Barnen lyssnade spänt till budskapet. Och när Arne sa amen och satte sig ner, så blev det absolut stilla. Men plötsligt så bryts stillheten av en barnastämma som ljuder nog så högt. Och den unge gossen räcker upp handen och säger, så att alla i rummet kan höra det: Jesus, Jesus, vill du se efter om jag har namnet mitt i livets bok? Och om jag inte står där, så skriv upp mig nu, jag heter Per. Vad var det egentligen som hade hänt på den här arbetsafton då ett tiotal barn var samlade? Jo, en ung gosse hade hört ett budskap, och hans hjärta hade fått tilltro till Kristus, och så åkallade han Herrens namn. Eller som det är uttryckt i Romarbrevet kapitel 10 och vers 9: ty om du med din mun bekänner att Jesus är Herren och med ditt hjärta tror att Gud har uppväckt honom från de döda, då blir du frälst. Och det var det som hade hänt med pojken på barnmötet. Han hade blivit frälst, upplevt en ny födsel. Men när Matteus säger i första versen: Jesu Kristi, Davids sons, Abrahams sons släkttavla, visste inte Matteus att Abraham levde före David? Ja, det visste han mycket väl, och det framgår också i resten av släkttavlan. Men varför har han då David först här? Därför att han presenterar Herren Jesus som Messias, honom som är konungen, honom som ska etablera det himmelska kungadömet på jorden. Och det kommer först. Han måste vara av Davids släkt för att profetiorna Gud gav till David ska uppfyllas, fullbordas. Han är också Abrahams son, och även det är viktigt. Därför att Gud hade sagt till Abraham: och i din säd ska alla folk på jorden välsignas. Och i Galaterbrevet 3 förklarar Paulus vad som menas med säd. Nu gavs löftena åt Abraham och hans avkomling. Skriften säger inte "och åt dina avkomlingar". Den talar alltså inte om många utan om en, och uttrycket "din avkomling" eller "din säd" syftar på Kristus. Så Jesus Kristus är Abrahams son med stor S. Och med det så säger jag tack för den här gången. På återhörande om du vill. Herren vare med dig. Må hans välsignelse vila över dig. Gud är god.
Du har lyssnat till programserien Vägen genom Bibeln med Kurt Westman, som sänds av Transworld Radio. Programserien är producerad av Norea Radio Sverige. Om du önskar mer information om vårt radiomissionsarbete, så skriv till Norea Radio Sverige, box 3419 103 68, Stockholm.